Are you still talking about Jeffrey Epstein?
This bill is a deal with the devil.
The mission didn't end with Charlie's life.
Obviously, Greenland should be part of the United States.
Turn the volume up!
Varmt välkomna ska ni vara till USA-podden. Det är avsnitt 740. Det är onsdag den 6 maj och klockan är snart 23. Gina Lindberg i Washington. Hur är läget?
Det är regnigt och mulet, men i övrigt är det trevligt att det är maj i Washington.
Mm, härligt. Simon Isaksson i Austin, halloj.
Ja, hej. Det känns som att vi har samma väderleksförhållanden då, Gina och jag. I alla fall.
Mm. Då så. Då är allt rättvist. Roger Wilson.
Ja,
hej.
Hej.
Vad härligt att vara på samma plats som du igen.
Eller hur?
Jag hade nästan valt mig när jag sen blev av med dig när du stannade kvar i Amerika.
Precis. Mm. Tyvärr stannade också vårt gemensamma bagage i Dublin.
Det är det som är så besvärligt med att vara ett par. Att man packar ihop, Roger. Så nu ligger mina vårskor någonstans på flygplatsen i Dublin.
Ja, jag vet exakt var. Det bara det att flygbolaget vill inte ta del av den informationen.
Nej,
min AirTag säger att de inte har flyttat på sig på 4 dagar. Men ja, vi får se.
Mm. Då kör vi igång med det politiska. Idag tänkte jag att vi skulle prata om Trumps senaste slag mot Europa. Nämligen att flytta tusentals soldater från Tyskland. Vi ska också prata om att Trump återigen har hotat att utplåna Iran från jordens yta. Men jag tänkte att vi ska börja med ett potentiellt mycket avgörande domslut från högsta domstolen som kom förra veckan. Och det handlar om valdistrikt i Louisiana. Gina, vad är det här för beslut?
Ja, det här är senaste exemplet på en juridisk strid om hur valkartorna i USA ska se ut. Så att det handlar alltså om delstaten Louisiana som nu måste rita om sina valkretsar. Hittills har man haft en indelning i Louisiana som har tagit hänsyn till minoriteter. Så att man har ritat valkretsar som ska garantera att svarta väljare ska kunna välja ledamöter i proportion till sin andel av befolkningen. Och det här kom till på 60-talet, det var en del av medborgarrättslagarna som infördes för att motverka rasdiskriminering. Men nu säger högsta domstolen att de här reglerna som Louisiana har haft sedan 60-talet är i strid med konstitutionen. Så de måste bort och valkartorna ritas om. Så att det här ses ju som en vinst för republikanerna och för Donald Trump.
Mm. Gina, vi har ju pratat om det här med valkretsar och hur man ritar dem i USA tidigare, många gånger i podden. Men kan du bara gå igenom det lite snabbt igen så man förstår vikten av en valkrets i det amerikanska systemet?
Ja, i valet till kongressen så är det ju två kammare. Det är representanthuset, det är senaten. I senaten är det två senatorer per delstat, så det är rättvist över hela linjen oavsett storlek. Då är hela delstaten en valkrets. Men i representanthuset så är det olika många representanter från varje delstat beroende på folkmängd. Så att stora folkrika delstater har många representanter. Kalifornien har över 50, och sen är det vissa små delstater, glesbefolkade, som bara har en representant, Alaska till exempel. Totalt är det 435, så att hela landet är uppdelat i 435 valkretsar. Och de här valkretsarna brukar, eller brukade, ritas om var tionde år beroende på hur folkmängden förändrats. Och här har det ju blivit intensiv strid om hur man konstruerar de här valkretsarna. Så att båda partier försöker rita om så att det ska gynna dem. Eftersom vinnaren tar allt i valkretsen så vill man rita det på ett sätt som gör att det gynnar det egna partiet i största möjliga mån.
Mm. Roger, det här utslaget från HD som kom förra veckan, det beskrivs ju som en jättestor sak. Varför det?
Därför att det i praktiken upphäver den här Voting Rights Act från 1965 som anses som juvelen i kronan när det gäller de rättigheter och lagändringar som den amerikanska medborgarrättsrörelsen lyckades uppnå. Och det, vi har ju pratat, precis som du sa, innan om valdistrikter och hur man ritar om dem. Det är ju två olika processer på gång här, kan man säga. Det har ju varit Donald Trump bad Texas rita om sina kartor för att få fler platser i det kommande mellanårsvalet. Och sen har då till exempel Kalifornien svarat på det genom att rita om för att försöka kompensera det så att republikaner och demokrater på något vis ska gå jämnt ut när man då har ändrat de olika valdistrikten. det här beslutet gör att det någonstans också blir mer fritt fram att ändra. Om man har majoriteten i delstaten, då kan man också i stort sett ändra lite som man vill. Så många av de blockeringar eller möjligheter till att överklaga förändrade valdistriktsritningar, de upphävs lite grann med det här. Men det är också ett skifte, alltså rent, man kan säga bokstavligt talat, så ritas det politiska landskapet om. Och en av de stora, eller ett av de starkaste vapen som man har haft då när det gällt att försöka få medborgarrättsrörelsen och andra politiska rörelser som vill begränsa rasism och förtryck eller diskriminering på grund av ras, ett av deras viktigaste vapen gick just förlorat.
Mm. Simon Roger säger här att det är liksom som ett slags utraderande utav juvelen i kronan för medborgarrättsrörelsen, nämligen The Voting Rights Act. Vad blir konsekvenserna av det här utslaget då?
Alltså, dels så kan det ju öppna dörren för att fler valdistrikt runt om i hela landet med majoriteten svarta eller latinamerikanska väljare kan utmanas i domstol och ge delstater möjligheten att rita om valdistrikt så att minoritetsgrupper i USA får mindre makt på valdagen. Och eftersom de tenderar att rösta på demokraterna så kan det alltså i förlängningen också innebära då att det partiet förlorar på det och republikanerna vinner.
Mm. Gina, den delstaten som den här frågan togs upp genom, nämligen Louisiana, där har vad jag förstår republikanerna redan då vidtagit åtgärder för att börja rita om kartor.
Precis, republikanska guvernören där, Jeff Landry, han agerade direkt så fort det stod klart att högsta domstolen sa att valkartorna ska ritas om. Då ställde han in primärvalet som skulle ha hållits nästa vecka. Så det skulle vara primärval för platserna till representanthuset. Nu är det valet uppskjutet till i höst och det är ju för att man ska få tid att rita om kartorna på ett sätt som då kommer gynna republikanerna. Louisiana har 6 platser idag i representanthuset i Washington. Och idag är det 4 av de 6 platserna som tillhör republikanerna. Och nu när man ritar om så gör man det på ett sätt som kommer då koncentrera väljargrupper, vilket kommer ge minst ytterligare en plats för republikanerna, kanske till och med 2.
Men Gina, är det så då att afroamerikansk väljare är lika med demokratisk väljare?
Nej, det kan man ju inte säga automatiskt, men majoriteten av afroamerikanska väljare röstar på demokraterna. Inte alla, det finns ju självklart skillnader i den gruppen också, men majoriteten absolut.
Mm. Roger, andra delstater, har de också börjat skissa på nya valkretsar?
Det har de gjort, och mest intresse är det ju för de som snabbt nu försöker få till beslut så att det skulle kunna få göra en skillnad redan i mellanårsvalet i november. Louisiana är på gång där, som Gina sa. Tennessee, Alabama, South Carolina har också agerat. Så får man ju se, som alla som följt den här podden vet, så finns det olika regler i olika delstater, olika former av lagligt skydd och procedurer som ska tas hänsyn till. Men här har man försökt, och det finns i alla fall en möjlighet för de här delstaterna att ändra sina regler och också sina distriktsindelningar innan mellanårsvalet.
Men Simon, det låter som att det här är någonting som framförallt äger rum i den amerikanska södern. Är det så, och är det då därför att det är flest afroamerikanska väljare där, eller?
Alltså det är ju den amerikanska södern förut, alltså innan medborgarrättsrörelsen fick igenom olika lagar som det fanns riktiga problem med att svarta amerikaner uteslöts från val genom olika former av lagar som höjde ribban eller satte olika former av krav på dem för att kunna vara med och rösta. Så att det är också i de områdena sen som den här lagen till en början hade störst genomslag. Sen när man tittar på vilka delstater just nu som det sker diskussioner i och där man håller på att försöka rita om valdistrikt, så finns det ju delstater längre uppåt också som håller på. Och det är ju framförallt demokraterna som försöker lista ut nu hur de ska göra för att väga upp för de mandat som republikanerna väntas vinna på den här omritningen av kartorna i södern. Och då finns det ju till exempel Kalifornien och Virginia som demokraterna hoppas på nu att de ska lyckas få fler demokratiska platser därifrån genom att rita om.
Ja, man kan också bara säga att där det är på gång, men där det kanske inte kommer bli aktuellt förrän till nästa presidentval 2028 alltså. Det är Colorado, New York, New Jersey och Washington, alltså demokratiska delstater också, som redan har börjat prata om hur man ska kompensera det här i framtiden. Så i ett längre perspektiv så kan vi se både republikanskt och demokratiskt styrda delstater. Jag såg till exempel New Jerseys guvernör som utan att tveka sa att blir det så här att andra delstater gör så att republikanerna går plus, då får vi korrigera det här.
Men själva utslaget ifrån högsta domstolen som kom förra veckan, utgångspunkten för den här diskussionen, Roger, det stammar ur vallagen från 1965. Alltså, vad var syftet för den? Jag menar, det var ju efter en kamp från medborgarrättsrörelsen. Vad var syftet med lagen?
Ja, det var ju att på något vis korrigera upp skillnader. Alltså, det finns ju en historia i USA med att man inför olika vallagar eller begränsningar som är till för att göra det svårare att rösta. Och då framförallt har man sett hur det har fokuserat på vissa grupper. Och i det här lagförslaget så finns det i den här lagen finns det en del som högsta domstolen redan har någonstans utraderat. Och att det var att vissa platser där det hade funnits rasistiska vallagar, de var tvungna att liksom föranmäla, få godkänt förändrade lagregler av en federal domare för att överhuvudtaget få ändra sina regler. Detta har högsta domstolen raderat ut sedan tidigare, och det har bland annat betytt att man har infört starkare krav på att legitimera sig när man ska rösta, vilket då anses missgynna fattiga grupper, alltså i förlängningen ofta svarta till exempel.
Men det där har ju också fått till konsekvens, som jag förstår, att skillnaden mellan vita som röstar och minoriteter som röstar har ökat efter det där utslaget i HD.
Precis, och det man såg direkt efter att man hade infört, eller efter att man infört den här lagen 65, då såg man att det fanns ett stort gap, men att det minskade. Det var till och med så att i vissa delstater så var det en positiv övervikt för till exempel svarta eller andra minoriteter som i högre grad var registrerade som väljare än vita. Men när man då tog bort de här första reglerna, som jag nämnde tidigare, de här reglerna kring vallagar och valregler, kunde man se att det gapet började öka igen. Och sen finns det som Gina var inne på, alltså att man bygger valdistrikt för där minoriteter är i majoritet. Och det var ju ett sätt då att ge en möjlighet för en minoritetsröst att göra skillnad, att de då ska få rösta fram en kandidat som de önskar. Mm. Sen blir det ju, alltså sett ur ett svenskt perspektiv där vi ju har ett helt annat valsystem och där vinnaren inte tar allt, så är det klart att det blir lite märkligt när man sitter någonstans med en miniräknare eller AI eller någon dator, men förr i tiden var det väl med en räknare, försöker liksom hitta en formel för en rättvis representation. Det här har varit ett komplicerat system och lett till en rad rättsfall just för att då de här minoriteterna, hur många minoritetsmajoritetsdistrikt ska det till exempel finnas i en delstat? Det var det som hände i Louisiana. Man överklagade först att det bara fanns ett. Då la man fram en ny karta med två sådana här distrikt. Varpå då andra sa, men det här är ju rasistiskt att ni börjar bygga distrikt efter ras. Och det var det som då, det var det som högsta domstolen nu, det var den sidan som högsta domstolen gav rätt nu.
Och det här då, det kommer ju sannolikt, som ni har sagt, innebära fler republikanska mandat i kongressen alltså. Och president Donald Trump, han var också mycket nöjd med det här utslaget. Så här sa han i ovala rummet efteråt.
That's good. That's the kind of ruling I like. When did that happen?
Came out this morning, but basically very much narrows the Voting Rights Act.
Was it considered a win for
Republicans? A win for Republicans.
I love it.
Ja, Gina, Trump älskade det här utslaget. Han var nöjd?
Han var nöjd, och han verkade ju få informationen från journalisterna i rummet, vilket var lite förvånande att han inte hade koll på det själv. Men han tycker förstås att det här är toppen. Två tummar upp. Och han hyllade också Jeff Landry, alltså guvernören i Louisiana, republikanen, för hans ledarskap i den här frågan. Och det som gör Trump hoppfull här, det är ju att om fler delstater gör på det här sättet som vi har varit inne på, fler sydstater, vilket skulle kunna innebära fler republikanska representanter i representanthuset, då ser det ju bättre ut för möjligheten att behålla kontrollen där. Idag är det ju så att republikanerna har majoritet i båda kamrarna, både i representanthuset och i senaten. Och tittar man på opinionsmätningarna nu så ser det ju tufft ut för republikanerna att behålla just representanthuset. Senaten har de ganska goda möjligheter att behålla, men representanthuset, där går demokraterna framåt. Så att alla sådana här förändringar som gynnar republikanerna är ju viktiga nu på marginalen.
I love it, sa Trump. Simon, har det kommit några andra reaktioner från republikanskt håll?
Ja, men det kommer ju mycket reaktioner på det här och från olika delstater som känner att de vill skynda på processen med att rita om kartorna hos sig. Buddy Carter, en kongressledamot från Georgia till exempel, republikan, han var snabbt ute med sådana krav att man ska göra det omedelbart. För det är ju bråttom nu också om man vill hinna få det där gjort eftersom mellanårsvalet närmar sig. I Georgia har röstningen till primärvalen där redan börjat. Så det är därför han kommer med sådana där krav nu att man snabbt måste stoppa allt och göra om distrikten. Det är ju en svår process i så fall, men med tanke på att mellanårsvalet är nära och presidentvalet är om drygt 2 år så är det många republikanska delstater nu där politiker höjer rösten om att man ska snabba på en sån här process.
Mm. Och demokraterna är ju rasande. Partiets ledare i representanthuset, Hakeem Jeffries, han kallar till och med högsta domstolen för högerextremister.
And the nerve of these right-wing extremists on the Supreme Court to pretend as if racial bigotry no longer exists and then write an opinion that proves the exact opposite.
Ja, Roger, det här är ett ganska extremt påhopp på högsta domstolen.
Ja, men det är också ett beslut som någonstans dra undan mattan för hela den moderna medborgarrättsrörelsen. Det här är ett beslut som någonstans tar bort hela grunden för hur man arbetar, hur man har resonerat också i stor utsträckning, hur man har nått framgångar när det gäller minoriteters rättigheter på många sätt. Men det är också så att vi har sett högsta domstolen agera på liknande sätt, och då handlar det inte bara om valregler. Bland annat så var man ju inne på liknande resonemang när man tog bort positiv särbehandling för universitet. Något som man också prövade under tiden jag jobbade som kår i USA. Och då var man ju inne på från högsta domstolen när man resonerade att USA också hade förändrat. Att det inte är samma land som det var på 60-talet och att rasismen, vill man ju också hävda, inte är lika framträdande eller inte ens finns i USA idag. Och det liknar ju också den typen av resonemang som Trump-administrationen för på många sätt när man vill förbjuda mångfaldsarbete, eftersom man då hävdar att det är rasistiskt i sig att arbeta för vissa minoriteters rättigheter gentemot andras.
Domaren i högsta domstolen, en av de 9, Samuel Alito, han argumenterade för att Voting Rights Act är lagar som just som Roger är inne på skrevs när USA såg annorlunda ut, hade framförallt en minoritet, nämligen svarta, och att USA inte längre ser ut så. Gina, den här diskussionen om rasism och segregation i USA, alltså hur levande är den just nu?
Ja, frågorna finns ju kvar, men de organiserade protesterna som vi såg för några år sedan med Black Lives Matter-rörelsen, de är ju betydligt färre. Det är inte stora demonstrationer över hela landet längre, och Black Lives Matter-rörelsen som grupp har ju verkligen tappat inflytande. Men rasism och anklagelser om rasism är ju fortfarande ett stort ämne i valrörelser och i den politiska debatten, inte minst lokalt på flera håll. Där är det ju diskussioner om polisskjutningar till exempel. Och tittar man på opinionsmätningarna så är det en majoritet av amerikanerna, en tydlig majoritet, som säger att rasism är ett problem i USA. Men partiskillnaderna är ju extremt stora. Där demokrater, som vi hörde Hakeem Jeffries till exempel, demokrater ser ju strukturell rasism som ett centralt problem och någonting som man vill ha politiska åtgärder för att göra något åt. Medan republikaner oftare pratar om att det är ett överdrivet fokus på hudfärg och etnicitet, eller ras som det ju kallas i USA. Och det här att man har tagit bort mängder med mångfaldssatsningar inom universitet, federala arbetsplatser, för att man menar att de är orättvisa mot vita och mot andra grupper. De talar om den omvända rasismen. Så att det här har ju blivit en fråga som splittrar, och där det går en väldigt tydlig skiljelinje mellan partierna på ett sätt som det inte gjorde på samma sätt tidigare.
Mm. Då går vi till Iran. Igår så sa USA:s utrikesminister Marco Rubio att operation Epic Fury är slutförd.
Yeah, look, the operation Epic Fury is concluded. We achieved the objectives of that operation. I'm not going to, you know, we're not cheering for an additional situation to occur. We would prefer the path of peace. What the president would prefer is a deal. The operation is over. Epic Fury is a president notified Congress. We're done with that stage of it.
Ja, Epic Fury är alltså över, och i förra veckan så skickade också Trump ett brev till kongressen där han just konstaterade att kriget är slut. Gina, är kriget slut?
Ja, det är kluvna budskap just nu. Donald Trump säger det och Marco Rubio säger det, och Trump har ju sagt i flera veckor att kriget nästan är slut. Det är nästan slut, det är i stort sett slut. Nu sa han häromdagen att Operation Epic Fury är avslutad, och samma sak sa alltså Marco Rubio när han svarade på frågor i Vita husets pressrum igår. Men nu på morgonen amerikansk tid, alltså bara några minuter innan vi började spela in podden, så kommer ju Trump med nya hot om att bomba Iran om de inte går med på en deal. Han skriver på Truth Social att förutsatt att Iran går med på att ge det vi har kommit överens om, så kommer den redan legendariska Operation Fury att avslutas. Men annars kommer bombningarna återupptas, skriver han, och de kommer bli mer intensiva än någonsin tidigare. Så att det här är ju nya hot, och enligt det här inlägget är ju kriget inte över. Han säger att det kommer vara över om Iran går med på en överenskommelse. Så att det här är nya bud jämfört med vad Marco Rubio sa igår kväll.
Mm. En president får inleda militära operationer utan att ha kongressens godkännande, men då måste det där godkännandet från kongressen komma efter 60 dagar. Och så här kommenterade Trump varför han inte har tillfrågat kongressen, och så här sa han då vid Vita huset i fredags.
Why are you not seeking congressional approval to extend it?
Because it's never been sought before. There's been numerous, many, many times, and nobody's ever gotten it before. They consider it totally unconstitutional. But we're always in touch with Congress.
Ja, nej, jag ska inte be om kongressens godkännande, för det har ingen president gjort tidigare, sa Trump. Simon, vilken roll spelar det att Trump som president alltså måste gå till kongressen och be om lov om han ska fortsätta det här, den här militära operationen eller det här kriget?
Ja, men om man frågar kongressen om lov, och det är de som ska rösta om det hela, så måste det nog finnas ett ganska brett stöd i USA för att kongressen ska rösta för det, med tanke på att det är otroliga summor pengar man pratar om att driva krig, skattepengar. Det är också amerikanska liv som står på spel med soldater som skickas utomlands och så vidare. Och om man tittar också på hur republikanerna, många resonerat i samband med kriget mot Iran, så har man ju varit okej med de här angreppen under den här tidsfristen som har gällt från att Trump informerade kongressen först ett par dagar efter första attacken mot Iran. Men det är flera som har flaggat för att om man ska rösta om det hela sen, så vill man ha mycket mer information om tidsplan och budget, och att det inte är säkert att man kan gå med på en förlängning om inte det känns tillfredsställande att kriget skulle vara på väg att ta slut. För någon form av sånt där långt Afghanistan- eller Irak-krig är ju ingen sugen på. Och i just det här fallet, man kan ju bara spekulera, men med tanke på att opinionssiffrorna för den breda massan i USA ser ut som den gör, ganska skeptiska till det här kriget, och det är mellanårsval, så hade nog en omröstning i kongressen och en debatt där kunna bli väldigt livlig.
Roger, alltså med tanke på det Gina sa tidigare, alltså det är ju ganska lätt att bli förvirrad av USA:s argumentation just nu, när presidenten argumenterar för att kriget är slut, precis som utrikesministern. Och samtidigt så sänkte USA flera iranska båtar i förrgår så sent som. Och så kom det ju de här uppgifterna om att Iran ska attackerat ett amerikanskt krigsfartyg. Alltså är det inte strider då, eller?
Dels pratar man ju då om vad som är tröskeln för att man ska, för att den här vapenvilan ska avbrytas. Och man anser då från amerikansk sida att den tröskeln har man inte uppnått med de här attackerna från Irans sida. Men begreppsförvirringen handlar också om att man från Pentagons sida kommunicerar insatsen i och kring Iran som tre olika saker. Dels har vi då Operation Epic Fury som är själva bombningarna och attackerna mot Iran. Sen har vi blockaden av de iranska hamnarna, så där man då inte ska låta iranska fartyg eller fartyg som kommer från iranska hamnar passera Hormuzsundet. Och sen har man då Project Freedom, så var det här väldigt kortlivade projektet där man då skulle se till att skepp lastade bland annat med olja skulle kunna ta sig igenom Hormuzsundet. Det tror jag också är på paus. Och delvis är det samma fartyg och militära insatsgrupper som deltar i alla de här tre olika aktionerna. Så det är ganska rörigt. Jag tror det enda man kan vara riktigt säker på det är att Donald Trump själv avgör det mesta. Vad som är ett krig, vad som är en vapenvila, vad som är en seger och vilka krav man har på Iran och när en uppgörelse har nåtts.
Mm. Gina, samtal, pågår det några sådana just nu?
Ja, det gör det. Och man kommunicerar då via pakistanska medlare. Så att det är Trumps sändebud Steve Witkoff och Jared Kushner från USAs sida. Och sen är det lite oklart vilka iranska företrädare man egentligen pratar med. Och det där är ju avgörande förstås. Är det de mer moderata krafterna som man för indirekta samtal med, eller är det the hardliners? Det är osäkert, och det gör ju också att det är oklart var det här ska landa. Men Axios rapporterar nu att nu är man på väg att närma sig ett ramavtal. Man håller på att enas om ett gemensamt dokument. Det ska vara en överenskommelse som är en A4-sida lång, som ska liksom vara någon sorts avsiktsförklaring, ritar upp ramarna för ett gemensamt kommande avtal. Sen är det ju fortfarande massor med detaljer som återstår och som kommer bli svåra. Men det här ska vara ett 14 punkter långt förslag som man har tagit fram i de här indirekta kontakterna med hjälp av Pakistan. Och om både Axios och Bloomberg har rapporterat nu senaste timmarna att Iran uppges titta på det här nu och ska lämna svar inom 2 dygn. Och det är väl därför också som vi ser den här ökade aktiviteten på Truth Social just nu från Trump, att han... Det han skriver där är ju riktat till iranierna.
Mm. Simon, en del bedömare verkar ju sätta sitt hopp också till Kina. Att de ska kliva in här mer engagerat när Trump ska på besök till Kina nästa vecka.
Ja, de önskemålen att Kina ska engagera sig har kommit från USA också. Kinas och Irans utrikesministrar har träffats nu idag innan Trumps möte med Xi Jinping. Och USA skickade med att de vill att Kina ska försöka övertala Iran att öppna Hormuzsundet. Marco Rubio, utrikesministern, sa igår att det ligger i Kinas intresse att få Iran att sluta hålla sundet stängt. Och inför mötet med Trump och Xi Jinping så har också finansminister Scott Bessent varit ute och sagt att Iran-frågan kommer ligga högt på agendan när presidenterna och de här världsledarna ska träffas. Och det känns lite grann som att vi är i någon form av så här good cup, bad cup situation just nu, där Iran kommer med de här beskeden om att Hormuzsundet skulle kunna vara på väg att öppnas igen. Det sker efter att man har då pratat med Kina. Samtidigt så skickar Trump nya hot på Truth Social mot Iran, och det känns som att det finns en aktör till just nu, kanske Kina då, som också agerar här.
Men Gina, är det rätt uppfattat att Trump verkar vilja att det här kriget ska ta slut?
Absolut, och det har han ju velat i flera veckor. Det säger han ju rakt ut, att han vill avsluta, han vill gå vidare. Och vissa dagar säger han att det redan är slut, och nu idag låter det lite annorlunda. Men för att verkligen formellt kunna avsluta det här så behöver han ju en deal. Han behöver komma ifrån det här med en överenskommelse, för det har han sagt hela tiden, att det är att det är målet, och det har han inte fått än. Och det senaste är alltså att någon sorts avsiktsförklaring är man möjligen på väg att enas om. Iran ska svara på detta inom 2 dagar enligt medieuppgifter, och sen ska det vara en förhandlingsperiod på en månad. Så att det här eventuella avtalet, det skjuts ju fram hela tiden. Så att det är långt kvar än innan han verkligen kan deklarera att allt är över. Mm.
Men Roger, de här hoten då, som han skulle utplåna civilisationen, och nu verkar det som att han hotar att utplåna Iran igen då på morgonen. Alltså, vad menar han med detta?
Ja, det vet bara han, tror jag. Men det är ju ett påtryckningsmedel förstås, och ett sätt att visa att det också är allvar. Sen får vi se vad han nu, vars namn vi inte nämnde nu, vad Trump egentligen, hur långt han är beredd att gå. Men det är förstås ett sätt att sätta ytterligare tryck på den iranska regimen.
Mm. Med det så går vi över från Iran till Tyskland. Förbundskansler Friedrich Merz sa härom veckan att USA förödmjukas av Iran och att USA inte har någon strategi. Och det här sa han när han talade till en grupp studenter. Det landade inte särskilt väl hos Donald Trump, och nu har han sagt att han tänker flytta amerikanska soldater från Tyskland. Och så här lät det från presidenten i söndags.
We're going to cut way down, and we're cutting a lot further than 5,000. Thank you very much.
Ja, vi tänker ta bort många fler än 5,000. Simon, vad är det Trump tänker göra?
Ja, till att börja med så kommer ju 5,000 amerikanska soldater flyttas från Tyskland inom 6-12 månader. Och de flyttas till andra länder eller tillbaka hem till USA. Det är väl inte helt bestämt än. Och det innebär att Europa då kommer återgå till en amerikansk styrka i Europa i nivå med som den såg ut innan Rysslands fullskaliga krig i Ukraina 2022. Trump har ju pratat om det här med att dra tillbaka soldater om flera olika länder. Både Tyskland har ju nämnt tidigare, Spanien och Italien också, men nu gör han ju verklighet av det i Tyskland verkar det som, och stoppar också ett gammalt Joe Biden-beslut att skicka en bataljon med långdistansmissiler till Tyskland, så den kommer inte heller komma dit då.
Men Roger, är det här riktat mot Tyskland eller ska man se det som riktat mot hela Europa?
Både och. Främst en väldigt tydlig markering mot Tyskland vars och den här reaktionen kan vi se som väldigt ömtåad från Trumps sida. Alltså den typen av kritik som framfördes, den accepterar inte Donald Trump. Och det är väl också det som anses då ha lett till att det här beskedet kom så snabbt och utan att egentligen resten av NATO-kollektivet var underrättade om det här. Men också förstås en varning till andra europeiska ledare. Just det som Simon var inne på, alltså att hoten mot Italien och Spanien om att göra andra nedskärningar kvarstår förstås. Och det kan ju också vara värt att notera att det här beslutet från Trumps sida kommer efter att Trump för en vecka sedan hade ett mer än 90 minuter långt samtal med Rysslands ledare Vladimir Putin, och då händer det här. Så det är väl, det finns en hel del symbolik, men sättet som Trump genomför det här beslutet på, trots att man har pratat om det här länge, det gör ju att det blir en väldigt kraftig reaktion och markering mot både Tyskland och andra allierade.
Men tror du att det har kommit krav ifrån Putin på detta?
Det tror jag inte, men det är ju tydligt att tonen som Trump har när han pratar om sina fantastiskt framgångsrika och bra telefonsamtal med Putin, och att han i nästa andetag väljer att ta bort soldater från det land som är ett av USAs främsta allierade. Det vi har ju sett det här mönstret tidigare, och här blev det väldigt konkret.
Mm. Gina, det här är väl ändå inte första gången som Trump säger att han tänker ta hem soldater från Europa?
Nej, det är det inte. Och det här just med Tyskland är ju ett gammalt förslag som han dammar av nu. Det här är ett förslag eller till och med ett beslut från hans första mandatperiod. Då återkom han till det här gång på gång, att han hotade att ta hem soldater, amerikanska soldater från NATO-länder i Europa. Och det ingick ju i hela hans kritik då mot NATO, att europeiska länder inte la tillräckligt mycket pengar på försvaret. och att det här var orättvist för USA. Så att förra mandatperioden så fattade han beslut om att dra tillbaka, det var över 10 000 soldater om jag minns rätt, från Tyskland. Och sen blev det debatt, det var motstånd i kongressen, det var också motstånd i Pentagon, och den här neddragningen hann aldrig genomföras. Och sen blev Joe Biden president och då rev han upp det här direkt. Och nu kommer Trump tillbaka med ett liknande beslut. Så att det här är tankar som han har haft länge och försökt genomföra tidigare.
Mm. Och USA har ju länge haft soldater i Tyskland. Elvis Presley är kanske den mest kända av dem. Men Roger, alltså hur många soldater har USA i Tyskland och i Europa just nu? Och vad gör de?
Ja, men alltså 68 000 i hela Europa, störst mängd i Tyskland och den största basen finns också där i Ramstein eller utanför Ramstein. Och det här är ju, precis som du sa, Elvis Presley har varit i Europa, men när man reser runt i USA så träffar man ju ofta också personer som tillbringat del av sin uppväxt eller har fötts i Europa, eftersom en del av de här baserna är ju som små amerikanska minisamhällen, framförallt där i Tyskland där det också finns ett stort militärsjukhus. Och de här har ju funnits i Tyskland framförallt och även i en del andra europeiska länder, så är det här ju en rest från andra världskrigets slut och sen också en rest från kalla kriget. Men någonting som också har fortsatt, en symboliskt och praktiskt väldigt viktig närvaro för den amerikanska militären, och också skulle man kunna säga det blir ju väldigt konkret. Skulle ett fiende land attackera Tyskland till exempel, där det då finns så många amerikanska soldater, då skulle man ju i praktiken också troligtvis attackera USA, eftersom USA finns där. Så det är en strategiskt viktig plats, men det är också en logistiskt viktig plats, de här europeiska baserna. Dels då för att sårade soldater i andra delar av världen kan fraktas till det här militärsjukhuset, men det är också i Europa man till exempel fyller på bränsle och liknande. Och det finns både armé, flotta och flygvapen representerade i Europa. I Spanien till exempel, närheten av Gibraltarsundet. Så att man finns ju på de här strategiska platserna och är ju det är liksom det konkreta beviset på det nära samarbetet mellan NATO och USA.
Mm. Men Simon, NATO då, har NATO eller EU reagerat på det här?
Ja, det har de gjort. Och dels är det att man inte verkar ha informerats inför, vilket är uppseendeväckande när det handlar om två så nära allierade länder och militära beslut som fattas och meddelas här snabbt. Tyska försvarsministern dock säger att det här var väntat och signalerar ett lugn efter det här beskedet. Men om det nu bara skulle vara början, som Trump säger, att han ska dra tillbaka ännu fler, då växer ju en större fråga i Europa också, hur man ska täcka upp för amerikanerna. På vilket sätt man själv måste rusta upp för att vara tillräckligt starka militärt utan en stor amerikansk närvaro i Europa. Och också det här med att Trump stoppat bataljoner med långdistansvapen gör att Europa måste snabba på utvecklingen av egna sådana vapen, rapporteras det. Och göra det så pass fort att det inte skulle uppstå en lucka som Ryssland kan utnyttja om USA plötsligt drar tillbaka mer militär innan man har hunnit haft en dialog och förberett för det.
Du pratade om att det finns fler länder, Roger, som Trump är irriterad på i Europa. Alltså stora länder som
Italien och Spanien.
Italien, Spanien, Frankrike, Storbritannien kanske har lagt sig lite nu sedan kungen var på besök då. Men finns det några exempel på eller någonting som talar för att det där försvarssamarbetet kan komma och påverkas i de länderna också?
Nej, inte mer än att Trump har sagt att det kommer fler, alltså att det blir fler neddragningar. Men som sagt, allting är ju en tolkningsfråga nu, och i och med att det inte har funnits någon kommunikation inför det här beslutet mellan USA och NATO, som har varit tydlig i alla fall, så är det ju helt oförutsägbart. Men det är väl också så att den här militära insatsen i Mellanöstern kostar på väldigt många olika sätt, och då kanske man också måste prioritera om inom den amerikanska militären.
Mm. Men du, vi går ju mot ett mellanårsval. Mm. Alltså, är det här någonting som väljare bryr sig om.
Nej, jag såg ju till exempel alltså bland de politiska reaktionerna så såg jag att de två republikanerna som är ordförande i de bägge försvarsutskotten, det finns ett i representanthuset och ett i senaten, de har gått ut och sagt att de är concerned, bekymrade. Det var så långt de gick. Och de sa ju också att det här riskerade att ge fel signaler till Vladimir Putin. Men det känns ju som att konflikten i Mellanöstern tar upp allt syre i rummet just nu. Och framförallt eftersom det också påverkar bensinpriset och en skulle kunna påverka konjunkturen i USA och kanske hela världen. Man är väldigt upptagna med Mellanöstern när det gäller den här diskussionen. Det här beslutet gick inte under radarn skulle jag inte säga, men väcker inte de starka känslor som kriget i Iran gör.
Men 5000 soldater bort, kanske blir det fler, hörde vi Trump säga. Gina, den här relationen mellan USA och Europa är ju redan dålig. Blir den ännu sämre?
Ja, den riskerar att bli det, därför att det riskerar att skapa osäkerhet, att förtroendeklyftan växer. För att när USA drar ner på trupper i Europa, då uppfattas det ju ofta i Europa som att det här är ett minskat amerikanskt engagemang. USA är inte så pålitligt som vi trodde när det gällde säkerhetsgarantier. Så att det finns ju i botten den här just nu spända relationen, och när det här händer så ökar osäkerheten om USAs vilja att försvara Europa om det skulle behövas. Från USAs sida, från Trump-administrationens sida, så säger man ju att det här är inte ett straff, utan det här är istället en noggrann bedömning som man har gjort från USAs sida, där man behöver se över hur man fördelar resurserna militärt och att man vill att Europa ska steppa upp och ta mer ansvar. Men från europeiska ledares perspektiv så ser man ju det här som att USA nerprioriterar Europa. Och Pete Hegseth var i kongressen häromdagen och blev pressad på det här, och då var det också många från båda partier faktiskt som pressade honom på dels engagemanget för Europa, men också det här som vi har varit inne på. Vad betyder det här för Ryssland? Hur kommer Ryssland tolka den här signalen att USA drar ner på närvaron i Tyskland? Och då svarade Pete Hegseth på det och sa att det finns ingen som helst anledning till oro för detta. Att det skulle vara en gåva till Putin, det höll han inte med om alls. Men senatorer från båda partier uttryckte en sån oro.
Mm. Hörrni ni, vad har ni inte kunnat släppa? Simon Isaksson.
Igår, 5 maj, så firades mexikanska Cinco de Mayo. En av barerna här utanför i Austin hade till exempel ersatt sin vanliga skylt med en gigantisk blinkande sombrero-hatt och en stor uppblåsbar piñata. Det är en populär grej att fira Cinco de Mayo i USA. Men Vita huset uppmärksammade det på ett annorlunda sätt genom en AI-gjord bild på officiella Vita huset-kontot som föreställer demokraterna Hakeem Jeffries och Chuck Schumer som sitter och skålar med margaritas iklädda sombrero-hattar vid mexikanska gränsövergången och med en färggrann skylt på bordet där det står I love illegal immigrants. Kul enligt vissa kommentarer, smaklöst enligt andra och svårt att släppa enligt mig.
Mm. Gina?
Jag har svårt att släppa ett intressant möte som väntar här i Washington imorgon, för att då kommer Brasiliens president hit, Lula da Silva. Han ska träffa Trump i Vita huset, och det är ju upplagt för riktigt usel stämning i ovala rummet. De har ju öppet kritiserat varandra och har en väldigt stormig relation, och nu ska de sitta tillsammans i ovala rummet och prata säkerhetspolitik och ekonomi. Och det här besöket i Washington kommer samtidigt som Lula har det minst sagt motigt på hemmaplan hemma i Brasilien. Det är presidentval i Brasilien i höst. Stödet för Lula har dippat i opinionsmätningarna. Och det spekuleras i nu, han är 80 år gammal, ska han göra en Biden och avgå före valet och utse någon annan vänsterkandidat? Men än så länge kampanjar Lula da Silva på, och han utmanas ju av högerkandidaten Flavio Bolsonaro, som är son till tidigare presidenten Jair Bolsonaro, som har nära band till Donald Trump. Så att det här blir på alla sätt ett högintressant möte i ovala rummet imorgon.
Roger?
Jag hade egentligen tänkt prata om om guvernörsvalet i Kalifornien som är jätterörigt. Det var debatt igår, 7 kandidater som slåss om den här posten. Just nu verkar det väl inte, alltså i Kalifornien så är det som en gemensam primärval, så det är de två kandidaterna med mest röster som går till slutomgången. Det har funnits vissa farhågor att det skulle kunna bli två republikaner för att demokraterna är så splittrade, men nu kanske inte det verkar fullt aktuellt. Men lite tydligt tycker jag att LA Times skriver om den här debatten, och inte ens de tre skribenterna lyckas komma överens om vem som var debattens stora vinnare. Så fortfarande brett rörigt, och egentligen bara den Trump-stödda Hilton-republikanen som är en tydlig kandidat, tror jag, till de två toppplatserna. Men egentligen vill jag ju prata om, nu pratar jag jättelänge om det som jag inte skulle prata om. Jag kan inte släppa Marco Rubios insats som Caroline Levitts vikarie i pressrummet i Vita huset. Det är ju så att när hon är mammaledig så ska bland annat Rubio och Trump själv hoppa in som vikarie. Och när han skulle beskriva tillståndet hos ledargarnityret i Iran, så citerade han Cypress Hill- låten Insane in the Brain.
Ja.
Vilket också kändes som en utbyggnad av hans nya DJ-identitet efter att ha läckt ut en film på att han DJade på ett familjebröllop. Vad hans DJ-namn är fick vi däremot inte reda på, trots frågor.
Nej.
Så jag kan inte släppa det. Vad kan han heta, DJ Marco?
Nej, men Simon var inne på en AI-genererad bild. Jag är också det. Alltså den här bilden som Trump la ut där han och vicepresidenten och bland annat Marco Rubio och andra ligger och badar i The Reflecting Pool, den vattenbassängen som går mellan Lincoln-monumentet och Washington-monumentet. Det har ju pratats mycket om att den är ju tömd och att det målas blått där under för att vattnet ska se blått ut. Jag måste säga att den där bilden får gärna bli verklighet. Alltså jag tycker det ser så härligt ut. Jag önskar varje gång jag är där att det är en simbassäng på riktigt. Så att jag är 100%
typ 30 centimeter djup.
Jo, men man får ju gräva ur den, Gina. Man får gräva ur den. Den kan bli djupare.
Ger de inte idéer nu?
Jo, jag är 100% för att det där blir en simbassäng. Sen kan man också notera att Trump har en otroligt vältränad bringa på den här AI-bilden. Tyckte jag också var kul. Hörrni, tack för att ni var med. Victor Mattsson var producent, Roger Wilson, Gina Lindberg, Simon Isaksson. Jag heter Sara Stenholm. Vi är tillbaka på fredag. Hej då!